Välkommen tillbaka till Bibeltimman och till våra studier av första Petrusbrevet. Vi har kommit till den sjätte delen och vi går direkt in i Guds ord och läser från det första kapitlet och den trettonde versen. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbara sig. Spänn därför bältet om livet. Ordet därför berättar ju att det finns ett varför. En orsak till varför vi ska göra det som nu uppmanas. Det är ju på grund av det som tidigare har sagts. Vi har ju under tidigare avsnitt talat om denna frälsning i Jesus Kristus. Det är orsaken till de uppmaningar som nu kommer och som främst handlar om hur vi som troende ska leva våra liv. Alla uppmaningar i Bibeln sker ju utifrån den förutsättningen och de villkor som så att säga Gud har gett oss i Jesus Kristus. Det är ju därför vi kan och ska spänna bältet om livet. Det är därför vi ska hålla oss vakna. För att vi har ju fått höra talas om, uppleva, erfara denna frälsning. Denna oerhörda kärlek och nåd ifrån Gud. Spänn därför bältet om livet. Var vakna. Eller som det står i Bibel 2000. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Flera av de här uppmaningarna som Petrus nu kommer med och som han undervisar sina läsare genom har med Israels historia att göra. Att spänna bältet om livet, att hålla sig vaken, att vara redo, att snabbt kunna rycka ut. Det anspelar på israeliternas uttåg i Egypten. Gud gav instruktioner till Egyptens folk att de skulle vara beredda den där natten. Att snabbt kunna dra ut ur Egyptens fångenskap. Och folket uppmanades ju då att slakta ett lamm och äta det. Och i andra Mosebok, det 12 kapitlet och 11 versen så läser vi: så ska det ätas. Ni ska ha bältet om livet, skor på fötterna och stav i handen. Och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. De gjorde sig alltså startklara, redo att bryta upp ur Egyptens land. Och så band de upp sin långa klädnad kring höfterna för att kunna röra sig snabbt och smidigt och för att inte snava under en springfärd. I grundtexten så står det faktiskt kanske ett litet märkligt uttryck att de ska omgjorda sina sinnens höfter. Det låter lite märkligt, men för vår del och även för den tidens läsare som Petrus skrev så handlar det ju inte om i första hand att vara fysiskt beredd att flytta ur ett land, utan det handlar om att vara klar i sinnet, att ha ordning och reda på tankarna. Vi ska veta det att striden ofta står där i våra sinnen, det är i sinnet, det är i våra tankar som en stor del av den andliga striden står. Det står att vi ska vara vakna, eller på grundspråket mer var nyktra, sakliga, klarsynt, att vi ska ha ett klart omdöme. Apropå nykterhet så fylleri och dryckenskap innebär ju att förståndet förslöjas, att omdömet förunklas. Det hör ju inte till en troendes liv. Sen ska det också säga att det finns annat än alkoholmissbruk att låta sig berusas av. Det finns många saker, makt kan berusa, rikedom kan berusa och det finns ännu mer subtila nyanser av berusning. I Lukas 21, vers 34 läser vi: akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. Det är tankeväckande. Det går att bli tyngd av det dagliga livets omsorg och bekymmer. Och så att nästan de gör oss omtöcknade så att vi inte kan tänka klart och att vi inte kan be och att vi inte kan vara vakna. Skulle bara också vilja i det här sammanhanget säga någonting. Alltså, som jag också skulle vilja vara tydlig med att vi som Jesu lärjungar behöver beakta då. Vi behöver ta avstånd just ifrån varje andlig rörelse eller företeelse som på något sätt uppmanar oss att inte vara närvarande och medvetna när det gäller intellektuellt och känslomässigt. Skriften uppmanar oss ju aldrig att så att säga koppla bort vårt förstånd, att bete oss irrationellt, utan skriften uppmanar oss istället att älska Herren av hela vårt förstånd, att göra det medvetet. Och idag så förekommer det så många inriktningar eller riktningar och rörelser och företeelser på det andliga planet, det man skulle kunna kalla nyandlig praktik och new age, och så som många gånger går ut på att försätta sig i ett tillstånd, att tömma sig på tankar, att vända sig inåt, att meditera nästan bort sig själv, att försätta sig i någon slags tillstånd av tomhet. Vi ska veta det, att det finns liksom inget vakuum i den andliga världen. Utan då öppnar vi upp oss för all sjöns inflöde. Utan Bibeln uppmanar oss att vara vakna, nyktra och istället medvetna. Öppna och sökande för vad den heliga ande, Guds heliga ande vill säga och ge in i våra liv. Så står det också slutet av den här versen att vi ska hoppas helt och fullt på den nåd vi ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Mina vänner, vi sätter vårt hopp till nåden. Guds nåd mot oss ska vara det dominerande temat i varje troendes liv och i varje församling. Nåden ska ha herravälde. Nåd, det innebär ju att vi har fått del av någonting som vi inte har förtjänat. Bara på grund av hur god Gud är och vilken kärlek han har visat oss. Och vet du, vi får redan här och nu i det här jordelivet så får vi smaka på den nåden. Och den nåden ska vi en dag, just när Jesus kommer tillbaka, så ska den nåden bli fullständigt avtäckt för oss. Vi ska förstå den, hur stor den är. Den här frälsningen behöver ju göras så grundad i våra liv, att vi om och om igen blir påminna om den här nåden, Guds nåd som Gud har visat oss i Jesus Kristus. Vi är benådade på grund av det som Jesus har gjort för oss. Och vår förmåga att förtrösta på nåden här och nu kommer absolut att färga också på hur vi ser på Jesu återkomst. Om vi har förstått den här förunderliga och den gränslösa nåd som Gud har gett oss och som han har slösat över sitt folk, då kommer vi också jubla på tanken då Jesus Kristus ska komma tillbaka. För då kommer vi att inse att det är den nåden som vi har levt i ända sedan den dag vi blev frälsta. Vi ska hoppas helt och fullt på den nåd vi ska få när Jesus uppenbarar sig. Vi går vidare och läser vers 14. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Vi kallas här för lydnadens barn. Vi är alltså barn som har vår glädje i att höra faderns röst och att lyda hans befallningar. Vi har ju förtroende för vår far. Det är ju utgångspunkten för lydnaden. Vi tror att Gud har goda tankar och goda planer för oss och vill oss väl. Du ska lägga märke till en ganska viktig nyansskillnad här, tycker jag. Det står ju inte att vi är lydiga barn. Det står att vi är lydnadens barn. Vi är barn av lydnaden, vilket betyder att det är vår identitet. Bibeln talar ju om olika slags barn, kan man säga. Talar om mörkrets barn. Den talar om världens barn. Den talar till och med om olydnadens barn. Och alla de här uttrycken talar ju om vilken natur man har. När det står om barn, så rör det ju vårt innersta väsen. Det har ju med vår natur att göra, vårt DNA. Det har med vårt släktskap att göra. Och då är det så att från att ha varit olydnadens barn, så har vi nu blivit lydnadens barn. Vilket innebär att det är naturligt för oss att lyda. Det är däremot onaturligt att vara olydig gentemot vår far. Och sånt det väcker bara dåligt samvete i oss. Och då kan man ju tänka sig, hur kan vi som var olydnadens barn nu ha blivit lydnadens barn? Ja, men det beror ju på nyttfödelsen. Vi är födda på nytt. Vi är födda av Gud. Vi är nya skapelser. Vi har blivit både nådens barn och lydnadens barn. Och du vet, det går inte att undvika lydnaden om man är född av den. Lydnaden är ju också avgörande för vår tillväxt som kristna. Vår helgelse, vår mognad och vår förvandling till Kristuslikhet. Det är ju det här med, tala lite grann om det här med helgelse och lydnad och helgelse. Det är ju kännetecken på ett sant barnaskap. Ett mått av lydnad kommer ju in i den stunden en människa blir född på nytt. Och sen pågår ju den här då helgelseprocessen i resten av våra liv. Där vi så att säga kommer in i trons lydnad, och där lydnaden har blivit och får bli vårt rätta element. Det är vackert att lyda Gud. Det vittnar om att vi har honom som vår far. Vi är hans barn, vi är lydnadens barn. Vi är vår himmelske faders barn. Vi har förtroende för honom. Vi litar på hans nåd, vi litar på hans godhet. Och det är en glädje för oss att lyssna till hans röst och att göra det som han säger. Som lydnadens barn ska vi inte följa de begär som vi följde förr. Begär, det har ju att göra med att tillfredsställa sig själv, sitt ego, sitt kött, som vi brukar säga. Den gamla naturen som i allt vill och liksom suktar efter den kortsiktiga njutningen framför en långsiktig sundhet. Och att följa liksom köttsliga, kortsiktiga begär, det har med okunnighet att göra, säger Petrus. Alltså vi förstår inte bättre. Men vet du, nu har vi fått lära känna sanningen. Vi har fått spänna bältet om livet, sanningens bälte. Och vi har fått insikt, kunskapen som den heliga ande lägger i oss, hos var och en som föds på nytt. Den är ju en gåva. Det är ju ingenting som vi kan stoltisera oss för och tycka att vi har vår del i. Men det är ju en gåva. Den helige ande är en gåva. Vi har allt i och genom den helige ande. Och den är ju frånvarande hos dem som inte tror. Men vi som har kommit till tro på Jesus, som är sanningen, vi är inte och vi behöver inte längre vara okunniga, för att vi har fått en ny förståelse. Vi har fått öppnade ögon och vi har fått kunskap om hur vi ska leva våra liv. Vilken förmån! Världsmänniskan, om vi uttrycker det på det sättet, är ju helt utlämnad åt att följa sitt eget godtycke, sina egna begär och sitt eget omdöme, och för det som känns bra här och nu. Och kan inte förstå den sanning som skulle göra henne fri från de här begären som i sin tur också har en tendens att smutsa ner henne. Va? Men vi har mött sanningen. Vi har fått del av sanningens ande och vi har fått skriften, sanningens ord. Som sagt, det här är ingenting som du och jag kan på något sätt ta äran för. Utan vi har bara genom Guds godhet så har vi fått del av uppenbarelsen. Vi behöver inte längre leva i okunnighet och bete oss okunnigt. Att bara kortsiktigt följa minsta impuls och våra begär. Det säger Guds ord att det är okunnighet. Men genom Jesu Kristi ande så har vi fått del av visheten in i våra hjärtan. Och vers 15 och 16 där läser vi. När liksom han har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står skrivet, ni ska vara helig för jag är helig. Alla kristna har ju en kallelse till helighet. Eftersom Gud är helig. Vi är ju hans söner och döttrar, eller hur? Och här är det ju också viktigt med en rätt förståelse för begreppet. Heligt är ju inte liksom i första hand något slags präktighet, va? Utan helig, det betyder ju avskild. Vi är tagna åt sidan av Gud. Vi har ju talat ganska mycket om det med främlingskapet tidigare. Men vi är tagna åt sidan av Gud för han har ett särskilt syfte med sina barn. Gud är helig. Vi har fått den helige ande som vår hjälpare. Vi läser den heliga skrift och vi är också insatta i en helig gemenskap. Jesu Kristi kropp. Ni märker det genomgående temat, helighet, liksom han är helig. Han har också kallat er till att vara heliga. I Romarbrevet kapitel 8 och vers 29 så läser vi. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen, alltså Jesus, blir den förstfödde bland många bröder. Det här med helgelse och helighet, det innebär ju då praktiskt att formas efter en prototyp. En förlaga som Gud i sin nåd har ställt fram för oss. Och det är ju då hans sons bild. Och när helgelsen då tar sig uttryck i våra liv och når sitt mål i oss, så formas vi till Kristuslikhet. Nu är det så, det målet är ju oerhört högt sagt och vi kan ju inte nå fullkomlighet på den här sidan dödsfloden, men vi har faktiskt en kallelse att också arbeta på vår frälsning. Vi har en gudagiven förmåga att aktivt få samarbeta med den heliga ande som bor i oss. Andra Korintsebrevet kapitel 7 och vers 1 säger att när vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i vördnad för Gud. Det här med helgelse, det är ju inte någonting abstrakt utan det är ytterst praktiskt. Det slår an på vår livsföring, på vår livsstil. Att när frälsningen slår igenom i våra liv så får ju det konsekvenser för hur vi lever. Det får konsekvenser för vilka val vi gör. Det får konsekvenser för hur vi talar, hur vi använder vår tid, hur vi så att säga förvaltar våra liv, våra talanger och de gåvor som vi har. Med mera, med mera. Sen ska vi veta att helgelsen inte är ett blixtnedslag. Det är en livslång, underbar målsättning som ju fyller varje dag med utmaning, med mening och med tacksamhet. Så låt oss omfamna den här uppmaningen som vi får av Petrus idag. Var helig, för han är helig. Gud är avskild. Du och jag är avskilda för ett syfte. För att Guds rike ska bli synligt. Arbeta aktivt på din frälsning. Utan fördömelse. I förtröstan på Guds nåd. Apropå Petrus då, att han har Israels folk som sin bakgrund när han undervisar, så ser ni ju det att vers 16 här då, den är ju kursiverad som man säger. Och det betyder ju då att det är ett gammaltestamentligt citat. I tredje Mosebok kapitel 19 vers 2 så står det: säg till Israels barn, hela församling, ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig. Och det där har ju alltid varit Guds vilja för sitt folk. Vers 17. Om ni kallar honom far, som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Det måste ju alltid finnas en balans i en troendes liv. Mellan å ena sidan barnaskapets oförskräckta spontanitet, å andra sidan vördnaden och respekten för en helig och allsmäktig Gud. Det är där som då Bibeln kallar för Guds fruktan. Så är det ju, om vi bara kan översätta det till jordiska familjer. Det finns ju omsorg och kärlek och ett knä och villkorslös kärlek. Samtidigt också vill vi att det ska finnas respekt och vördnad inför varandra även i den relationen. Och det här ska inte kantra vare sig åt en eller andra hållet. Vi har ju verkligen en far. Gud är vår far. Vi kan ropa far till honom. Det är ju så vi ska be, säger Jesus. Vår far som är i himlen. I en bemärkelse så är ju Gud far till allt och alla, eftersom han är dess ursprung, han är dess skapare. Men det är ju först när vi tar emot Jesus Kristus som hans enfödde och förstfödde son och vår frälsare som vi är i det sanna barnaskapet. Att Guds ande bor i oss. Vi har fått barnaskapets ande som i oss ropar Abba fader eller pappa fader. Barnaskapet finns i mottagandet av Jesus Kristus. Det är ju helt avgörande för vår eviga destination. Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Men faderskapet handlar ju också helt naturligt om fostran. Det är inte bara det här goa liksom. Utan fostran är ju också omsorg. Apropå vår faders fostran. Och en disciplinering också som behövs. Så ska vi läsa ifrån Hebreerbrevets 12:e kapitel. Och med början på vers 4. Där står det så här: än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för de som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Nej, men det är nog sant. När man just är inne i skedet av fostran så är det väl inte kanske någonting man hoppar jämfota för. Utan det är snarare man känner sig lite ledsen. Men på lång sikt så kommer det att odla fram goda frukter. En dans på rosor, ett lyxliv. Och de som liksom bara går sorglösa genom livet, de odlar ju inget äkta barnaskap. Men de, vet du, som också får formas av sina svårigheter, som tvingas kasta sig på Gud i livets alla olika skiften. Det är ju de som har kännetecknet av att vara äkta barn. Står ju också här i 17 versen om Guds framtida dom. Och att han dömer opartiskt var och en. Vilket betyder ju då att han inte tar hänsyn till någonting som vi som människor ibland kan tycka värdesätta. Han kommer inte att ta hänsyn till status eller vilka betyg vi har eller vilket CV vi har eller vilken karriär vi har gjort eller vad det nu kan vara. Utan han kommer att döma opartiskt. Och att just det här med att leva och vandra i Guds fruktan, som den 17 versen talar om, det innebär ju att vi ständigt påminner oss om att vi faktiskt lever våra liv inför någon vi inte ser. Och här står det att var och en döms efter hans gärning, står det. Det står alltså gärning i singular, i ental. Jag tänker att vi kan se på två kanske tänkbara betydelser av det, som jag då inte tycker på något sätt behöver spelas ut emot varandra. För det första så skulle man ju kunna tänka sig att det betyder att det är en gärning, hans gärning, som kommer att vara avgörande. Nämligen hur du och jag tog emot och responderade på den gärning som Gud gjorde för oss i Jesus Kristus. Det är ju den gärningen som kommer vara avgörande för oss. Om vi trodde på den gärning som Gud gjorde som vi aldrig kan ta äran för. Den gärning som är hans. Vi förmådde inte med våra gärningar frälsa oss själva. Därför gjorde Gud sin gärning i Jesus Kristus. Han tog itu med vår synd. Han dömde synden i Jesus Kristus upp på korsets trä. Och så gav han oss möjligheten att tro på den gärning som han utförde. Och att det är det som är den avgörande gärningen. Ett annat sätt också att se på det är att gärningen är en livsgärning. Nu är det ju så, det är ju viktigt att säga, att som troende så ska vi dömas men inte fördömas. Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus, står det i Romarbrevet 8, vers 1. Utan domen över de troende synder har redan verkställts på Jesu kors. Ändå så säger ju Bibeln, talar Bibeln om att vårt livsverk ska dömas, hur vi så att säga förvaltade vårt pund. Och det där behöver vi också skapa då det som Bibeln kallar Guds fruktan i våra liv. Vi ska ju faktiskt göra räkenskap för hur vi tog vara på våra liv och den gåva som Gud gav oss. Och det här med Guds fruktan, det är ju verkligen en grundpelare i en ansvarsfull kristen livshållning. Vi kan hitta många berättelser i Bibeln som talar om det här. Jag tänker nu rent spontant på hur Jesus berättar liknelsen om tjänarna som fick olika antal pund eller talenter. att förvalta. Och sen så reste deras herre iväg och sen kom han tillbaka och han bad dem redovisa för hur de hade använt det som de hade fått i sina händer. Det kanske aldrig uttrycks så tydligt som det gör i första Korintierbrevet kapitel 3. Ska du följa med dit? Så ska vi läsa från vers 11 och några verser framåt. Det är ju Paulus som skriver. Första Korintierbrevet kapitel 3, vers 11. Så börjar Paulus så här, att ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Oj, 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 oj. Vi som troende, vi har sagt ja till den grunden. Det är klippan Kristus. Han har dragit oss upp ur dyn och han har ställt våra fötter på en klippa. Det är stadigt, det bär. Och så fortsätter vi utifrån den utgångspunkten. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Alltså här liknas vårt livsverk vid att bygga med olika material, det som är beständigt och det som är obeständigt. Det som så att säga har ett gudsrikes värde. Och det som inte har det. Och den dagen när Gud ska döma var en opartiskt, så ska det prövas. Den ska visa det, står det. För den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså domens dag, som vers 17 talar om, ska pröva vårt livsverk. Livet är ju så fantastiskt. Det är ju så dyrbart. Det innehåller så mycket glädje. Men samtidigt är det ju faktiskt också så att livet har ett allvar. För det första så är det allvarligt i den bemärkelsen att vi måste ta ställning till Jesus Kristus. Han är klippan. Det finns ingen annan grund som håller. Hos inget annat namn finns frälsningen. Ingen kommer till Fadern utan genom Jesus Kristus. Men sen så får ju vi också välja hur vi vill förvalta det liv som vi har fått att leva. Vi kan som sagt bygga på olika sätt. Och det kan ju också skapa en sund gudsfruktan i våra liv. Det här med gudsfruktan, det får ju en del att se rött, va? För man tänker att man får associationer till rädsla för straff och sådär. Men det handlar ju inte alls om det. Det är ju alltid någonting som finns i en sund familj, det som har med respekt att göra och sådär. Och det handlar ju inte om att bli utkastad och fördömd, utan det är ju en familjeangelägenhet. Och att just vandra i Guds frukten, det innebär ju att vi vet att vi faktiskt är ansvariga inför vår skapare, inför Gud, inför vår far. Och det ingjuter ju en respekt och en vördnad inför Gud. Det är ingen skräckslagen fruktan som drar oss bort ifrån Gud. Utan det är ju en god fruktan, en god respekt som gör att vi drar oss närmare honom. Försöker förstå hans vilja, lär känna hans hjärta. Känner av hans hjärtslag. Alltså Guds fruktan är ett vackert ord. Lydnadens barn och Guds fruktan och helighet och helgelse. Ja, det är många ord idag som kanske kännas på ett visst sätt, men du ska veta att det här är vackra saker. Tänk att få vara en del av Guds familj, tänk att få lära känna den levande Guden, tänk att få lyssna till honom, följa honom, lyda honom och ha honom som arbetsgivare eller hur jag ska uttrycka det. Handlar absolut inte om att du som Guds barn ska vandra i fruktan för att bli fördömd. Finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, utan det handlar precis tvärtom faktiskt att det ska hjälpa dig att hålla dig kvar i Guds kärlek. Apropå det ska vi bara avsluta den här bibeltimman med att slå upp en vers ifrån Judas brev. Judas brev, vers 21. Det står det. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Amen.